Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
1986 vann hon tennisturneringen Kalanka Cup och rankades som nummer ett i Sverige bland juniorerna. Och under flera år tillhörde hon eliten i Europa. Efter examen på Handelshögskolan blev hon 2001 fastighetsmäklare. Och sedan dess har hon sålt hus till bland andra skådespelarna Hugh Grant och Mikael Persbrandt, men också till hockeyspelaren Henrik Zetterberg. Varmt välkommen hit, Katarina Bernstein.
Tack snälla, vad trevligt att få vara här.
Du, vi ska snart prata bostadsmarknad. Vi måste ju börja med tennisen. Jag är själv tennisspelare på amatörnivå, men jag har också spelat Kalle Anka Cup. Hur kändes det 1986 när du vann den turneringen?
Ja, men det var ju speciellt för Kalle Anka Cup på den tiden.
Det var ju så stort.
Det var ju stort.
Ja, det var det.
Det var ju inom olika sporter. Jag kommer ihåg man hade läst om Ingmar Stenmark och ja, många profiler som Kalle Anka Cup. Det var stort inom de här grenarna också, idrottsgrenarna. Och sen när man själv står där överst på prispallen för att hålla upp den här Kalle Anka-pokalen, det var ju något speciellt. Wow. Och jag har faktiskt den kvar, den står ju hemma i Båstad, högst upp. Mm.
Och tennisen har du ju inte släppt, du sitter kvar i styrelsen för Kungliga Lawntennisklubben och det händer fortfarande att du tävlar och vinner. För bara 2 år sedan, då vann du en turnering som heter Strebe Cup mot industrimannen Carl Bennett. Hur mycket spelar du idag?
Men jag spelar faktiskt dagligen, men kanske
dagligen?
Ja, men kanske inte på samma nivå som tidigare, utan mycket kanske med familj, barn. Och även när jag känner för det så går jag in och steppar in och får slå mina slag, om man säger så. Och sen så, ibland när det är så här inbjudnings, kanske tävlingar eller andra evenemang, event, så är jag alltid där. Det är fantastiskt kul.
Mm. Det är det verkligen. Efter tennisgymnasiet i Båstad studerade du ekonomi i Lund innan du hamnade på Handelshögskolan i Stockholm. Och för 20 år sedan tog du din examen där. Hur såg framtidsdrömmarna ut på den tiden?
Nej, men det var ju, när jag gick på Handels så kombinerade jag det med tennisen. Så min sista tennistävling faktiskt, innan jag blev lite skadad i min axel. Men det var i Libanon, i Beirut, där jag spelade en pengatävling och förlorade i finalen. Tyvärr, mot en fransyska. Jag kommer fortfarande ihåg det. Men då var väl drömmen att liksom, fortsätta med tennisen, om jag kunde. Och sen även då göra affärer. Och det är ju någonting som jag brinner för. Att ja, slå ner bollarna, göra affärer. Det är mycket psykologi. Det är mycket vinnarinstinkt. Och göra det bästa möjliga för motparten.
Du jobbade under en tid som IT-analytiker på Swedbank. Och sen valde du att bli fastighetsmäklare. Varför då?
Nej, men det var ju lite så här en period där IT kanske vad ska man säga, kraschade lite
under en period. Ja, det får man säga.
Så, på ett fint sätt. Och då blev det lite naturligt att man ställde sig till sin spets. Ska hålla på med IT och analys och så vidare och bank. Eller ska välja något annat. Och jag älskar ju att hålla på och jobba med människor. Mycket psykologi. Men samtidigt hålla på med affärer. Och sen tycker jag om arkitektur och design. Så på något sätt så blev liksom kombinationen en perfect match. Tedde sig naturligt att hålla på med fastigheter. Så det var bara en händelse och jag ville göra de här affärerna.
Mm.
Så att idag, det var det på den banan.
Idag driver du en egen firma, Bernstein Real Estate, som säljer exklusiva profilbostäder. Vad har krävts av dig för att nå dit där du är idag?
Ja, men det är mycket hårt jobb. Jag har ju en erfarenhet då, som sagt, både från en professionell tenniskarriär. Jag har erfarenhet från Handelshögskolan med utbildning. Jag har hållit på i ett 20-tal år nu med också bedriva exklusiv försäljning av unika hem och profilhem. Och det började tidigt med när jag gick in på fastighetsbanan, så var det väldigt så här att jag skulle köra de trevligaste unika enheterna. Jag skulle bli en form av hovleverantör inom det här segmentet. Jag skulle slå ner bollen och göra det väldigt bra.
En som uppenbarligen kände förtroende för dig var skådespelaren Hugh Grant. För några år sedan köpte han ett hus i Torekov i Skåne av dig. Vad minns du av era möten?
Då var det framförallt hans fru Anna som var stod i spetsen för den här, det här förvärvet.
Hon är svenska, ska vi säga.
Hon är svenska och även har en historik från tennisbanan. Så att därav också att det tedde sig naturligt för henne att vilja ha någonting på Bjärehalvön. Så jag fick ju äran att hjälpa till i den förmedlingen.
Var han en komplicerad köpare, Hugh Grant?
Nej, det skulle jag inte säga.
Nej. Du har också sålt ett stort hus till skådespelaren Mikael Persbrandt. Hur fungerar det? Har du någon kontakt med köparna, med dina kunder efter att affärerna är avklarade?
Ja, vi har ju generellt en ganska så här, som här låg profil. Att det är lite så här, mitt värdeord är väl att agera och snacka sen. Så att det inte är tvärtom. Vissa snackar först och agerar sen. På att säga. Men jag har en vad säger, kundrelation med många ute i olika branscher. Då är det från näringsliv, det är ju från nöje och kultur, många musik, även från sport, eftersom jag själv också har varit involverad i de här på en ganska hög nivå. Och vissa agenter då från till exempel inom sportvärlden, där jag själv faktiskt var klient till McCormack ING. Så att där kan man ju liksom ha tentaklerna ute och det nätverket, vilket gör då att du kan matcha och ha en fortsatt, man har en dialog med olika inom de här enheterna.
Om vi tittar lite bredare nu då på bostadsmarknaden idag, vad har du för tips till ungdomar som vill in på bostadsmarknaden men som har det svårt?
Ja, det är ju tufft idag. För dem faktiskt. Och det är ju framförallt att man har ju... Det finns nog hörnspelar som man skulle vilja säga. Och när jag tittar ganska det hela tiden och kommer tillbaka, så är det ju faktiskt att fokusera på utbildning. För om du har en gedigen utbildning och investerar i den först, så ofta så ger det sig självt att du kanske får ett okej jobb. Och sen kan du då faktiskt låna en hyfsad del i banken. Det är tufft att komma in utan någonting. Du kanske har nära och kära som är vänliga och ställer upp med en slant, ett eget kapital, så du kan komma in på det sättet. Och det är ju fantastiskt. Eller så kanske kan du bo i nattefallare.
Bo litet och billigt från början.
Ja, en period. Spara, lägg undan så du får ett eget kapital och samtidigt investera i din utbildning. Det skulle jag säga, det är det som är här och nu. Och sen så även kanske att man kan se att det går ju faktiskt att pendla idag. Du kan sitta och jobba på andra ställen. Du behöver inte vara mitt i de stora städerna. Utan det funkar med ett pendlingsavstånd.
Bra tips där. Hur ska man agera som köpare då för att komma så billigt undan som möjligt när man vill köpa ett nytt boende?
Alltså det är ju svårt, som marknaden ser ut idag, och jag håller ju på med lite mer exklusiva och profilhem och så vidare. Så att så billigt som möjligt.
Är det rätt att lägga ett bud, det jag tänker, själva budprocessen? Ska man lägga ett bud direkt och chockhöja för att skrämma bort andra intressenter? Eller ska man avvakta och vänta tills alla andra har lagt sina bud och då kommer man?
Ja, så här, om det är någon, det finns så här, en kategori objekt som är liksom alla rätt. Sen finns det en som har någon liten defekt. Om den där lilla defekten för dig inte spelar någon större roll, då skulle jag gå in och kanske agera på en nivå som ändå liksom känns ja, men här, jag älskar det här hemmet. Jag köper det för mig.
Och det här är en rimlig nivå för mig.
Ja, då skulle jag gå in och kanske agera direkt på det. Däremot om det har alla rätt, sådana objekt oftast tenderar på att bli en, det är fler än en som vill ha det.
Mm.
Så att det beror nog på vilka preferenser man själv har och man måste kan nöja sig med någonting som inte har 100%. Då är det kan det vara absolut.
Då kan det vara ett knep.
Ja.
Så sent som igår kom rapporter om att priserna fortsätter stiga både på husmarknaden och lägenhetsmarknaden, bostadsmarknaden i stort i Sverige. Kommer vi, tror du, att få se fortsatt stigande priser på bostadsmarknaden?
Alltså där blir ju en utbud och efterfrågan på grund av att omsättningen också är lite lägre. Så stiger
priserna.
Finns det priserna.
Få objekt, då stiger priserna.
Lite så. Och det, är det, och det som man ser nu är ju också att nyproduktionen har ju backat. Men, och där har ju priserna satt sig på en lägre nivå. Så de finns, men det är inte heller kanske samma så att säga, flöden som var tidigare, 2017 när det var liksom lite all time high, hör jag på att säga. Men det var på höga nivåer och sen har det dippat lite och sen nu så ser man successiv ökning igen. Men det är som sagt, utbud och efterfrågan regleras ju.
Mm. Det talas ibland om risken för att vi är i en bostadsbubbla som kan spricka när som helst. Vad tänker du om det? Kan det vara så att vi är i en bostadsbubbla?
Alltså det är svårt för mig att gå in i den diskussionen.
Jag förstår det. Men inte ens politikerna har några svar. Så att jag
nej, men däremot så finns det väl alltid en risk när det lånas för mycket och så vidare. Samtidigt så är det ju faktiskt så att boendet är det som står alla närmast sitt hjärta. Och därmed så lägger du hellre några kronor extra på ditt boende än på att kanske konsumera till exempel resor och så vidare. Det är ju det man ser lite också, att folk börjar tänka miljötänk. Man tittar mer kanske i närområdet, att ha allting samlat. Lite mer som jag får en känsla av i Sverige. Fritidsboende här och så vidare. Och att det här med bostadsbubblor liksom. Ja, det kan ju också bli en chock om du agerar med skatt eller så vidare, fastighetsskatter. Plötsligt kommer in.
Politiska beslut kan påverka
väldigt påverka mycket. Det ännu liksom mer. Mm. Men det är framförallt nu så är det väl tufft för också de yngre. Alltså nya kommer in på marknaden.
Avslutningsvis, man undrar ju, hur bor en stjärnmäklare? Hur bor du själv?
Nej, men jag bor väldigt ganska normalt.
Du bor ganska normalt. Ja. Gjorde du en bra affär då?
Men jag är nog ganska så här ordentlig i min hemläxa och kalkylerna värld. Men då kan jag säga att det tipset som jag har också, det är läge, läge, läge. Mm-hmm. Det andra kan man alltid justera och ändra. Men läget är, och då gör du oftast en bra affär.
Strålande, tänk på det. Ett bra avslutande tips därifrån. Alltså stjärnmäklaren Katarina Bernstein. Stort tack för att du kom till vår studio idag.
Stort tack själv.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.